Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Han tar in ett levande får på scenen och säger att den här är mer intelligent än Harald Treutiger som sitter i publiken.
Ouch.
Harald ser väldigt förvånad ut. Väldigt.
Elaborate burn också, att verkligen så här, nej, kan vi ringa in ett får, för jag ska säga en förolämpande sak till Harald Treutiger.
Ja.
Budgeten.
Det ska bli show. Det ska bli dans. Det ska bli svensk underhållning på bästa sändningstid. Men ska det bli roligt? Det återstår att se. Idag, Emily, så ska vi prata om mellanakter i Melodifestivalen. Väldigt specifikt ämne, känner jag nu när jag har bestämt det.
Det känns som ett sånt ämne som du skulle kunna doktorera i.
Ja, faktiskt.
Verkligen.
Varför har ingen gjort det?
Ja, men det är ju det vi återkommer till i den här podden hela tiden, tycker jag. Att det är så sjukt dåligt. Alltså jag vet så många som har doktorerat på modevetenskapliga institutionen som så här, har haft spännande ämnen, absolut. Men det är ju väldigt få som får doktorera varje år. Eller inte ens varje år, men som får doktorera överhuvudtaget. Och det finns så många ämnen som borde utforskas.
Ja, en gäst som kommer lite senare i podden, han har blivit föremål för en uppsats i alla fall som jag har hittat på internet. Mm. Så det är ju kul att vi har med någon som blivit undersökt på akademiskt vis på något sätt.
Verkligen, life goal också, att bli föremål för en uppsats, kände jag nu.
Jag bara kastar ut en fråga nu till alla presumtiva studenter inom något som
media
helst.
Media och kommunikation eller något.
Ja, vi finns här för er. Men nu, Emily, så är det dags att ta på dig jazzbyxorna. Nu ska vi dyka ner i Melodifestivalen. Har du någonsin sett en Melodifestivals mellanakt?
För det första så kände jag bara... jag har alltså verkligen på riktigt jazzbyxor på mig, så jag tyckte det var lite kul att du sa det.
Perfekt.
Med kjol också. Så att, ja, jag är definitivt beredd att ta på mig dem eftersom de redan är på. Och jag har sett mellanakter. Det finns en som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som är DJ Trex.
In the house.
Ja, den är otrolig. Och ja, det är ju grotesk, och du vet, alla de här klassiska är ju underbara liksom. Men jag kan absolut inte säga att någon kan ge mig en doktorshatt. Inte på något sätt.
Nej. Men då kör vi, så ska jag ta med dig på en resa genom åren och mellanakterna. Jag har då gjort en kvantitativ studie, kan man säga. Eller kanske är den kvalitativ, för jag har faktiskt tittat på alla klipp av mellanakter som finns på Melodifestivalen på Öppet arkiv mellan 1960 och år 2000. Det finns ju inte för varje år. Och det är ju för att ibland så finns det bara kvar små klipp som är liksom vinnarlåten. Och då vet man ingenting alls om hur resten av tävlingen var. Vilket är tråkigt. Och sen finns det en hel del Melodifestivaler mellan åren 1964, tror jag det är, till 72 som inte ens finns inspelade överhuvudtaget.
Okej, det visste inte jag.
De finns inte bevarade alls.
Men
inte
gud,
ens
vad,
i KB:s arkiv.
Vad sjukt. Ja. Vilken otrolig kunskapslucka.
Ja, verkligen. Och jag vet inte vad det beror på riktigt, men det måste ju varit något att det inte ansågs värt att bevara då, för att 1960 finns hela i Öppet arkiv. Så att, den har jag kollat på, och det kommer bli den första som vi tar avstamp i. Man vet ju vad som hände lite 58 och 59. Det var Alice Babs vann 58, första vinnaren och sådär. Och vill man höra mer om när vi pratar om Melodifestivalen i stort, då kan man gå till avsnittet om Melodifestivalen 1987, för där gör jag en liten historielektion om Melodifestivalen. Så här kommer vi bara fokusera på mellanakterna. Jag kommer visa mycket klipp för dig det här avsnittet, Emily. Och här har vi då 1960, det är ju svartvitt såklart. Och alla bidrag har körts och det är då det finns tid för en liten mellanakt, och det återkommer liksom alla år. Att när de börjar liksom alltid väldigt snabbt med alla tävlande, kör alla bidrag och sen finns det lite tid oftast. Ibland så sänds Aktuellt mitt i Melodifestivalen och då säger de nu har vi ett par minuter innan Aktuellt och då tänkte vi visa lite av det här. Och det här året då är det faktiskt ganska påkostat, det är 3 dansnummer. Jag kommer inte visa dig alla dem, för de 2 första är väldigt tråkiga.
Tack.
Det är ballett först med en ballettdansös. Hon heter Kari Sylvan, tror jag uttalade rätt. Hon dansar ett eget ballettnummer. Sen så dansar hon ihop med Vilhy Sandberg. De dansar ihop. Han röker och är lite så här bad boy, 50-tal, ser väldigt cool ut. Och sen kommer hans fru in, Margit Litander, och då dansar de alla 3 tillsammans ett jazzigt nummer som jag tänkte visa lite av här. Ja, och så Susie Q:ar de ut där sen. Det här är alltså massor av jazzsteg som de gör. Det börjar med att det snöar ner på deras hattar. Då alla 3 har hatt. Väldigt Singing in the Rain, fast skandinaviskt med snö. Ja. Nytänkande. Och sen så är det en dans med olika jazzsteg. Väldigt modernt 1960, känns det som, för att vara i Sverige.
Ja, det gjorde det. Sen kan jag ju säga att jag har ju sett bättre dans. Alltså, det kändes inte som att framförallt Willy lämnade ju mer att önska.
Jaha, jag tycker Margit här också lämnar en del.
Hon har väldigt stela
ben.
Ja. Ja. Han kändes ju som att han knappt ens hade rytm, no offense Willy, men det var väldigt så, okej, what is going on? Jag tycker att det som blir tydligt i det här numret och kanske generellt i liksom den, alltså just det att det var ballett innan och så här, är att det var ju fortfarande väldigt folkbildande i första hand. Mm. Och underhållande i andra hand.
Precis, det var därför jag sa i inledningen, kommer det bli roligt? Vi får se.
Ja.
Ambitionen är väl att visa vad duktiga de är, som kan lite olika steg.
Mm.
Sen så kan de ju tyvärr inte stegen så jättebra. Men det är ändå alltid kul att se, liksom, vad var det man tittade på tv på den här tiden? Och det här måste, man tänker ju, wow, folk måste ju ha blivit blown off their seats,
ja,
när de kollade på det här.
Verkligen.
Det var ju också lite lättklätt.
Mitt i klippet så skrek du, kolla rövarna!
Ja, för de visar ju halva röven, det är ja. Jag har inte hittat så mycket mer skrivet om det här, och så här. Jag har ju också gått igenom, och grejen är då att när jag har försökt gå igenom KBs tidningsarkiv för att söka på hur reagerade folk på mellanakterna, det står ju nästan aldrig någonting om det. Nej. Under den här tiden. Alltså, mellanakterna är ju bara utfyllnad för att fylla en liksom, tidsperiod som man har för det här programmet. Och det står ju om väldigt lite bara om tävlingen som helhet överhuvudtaget. Då nämns liksom inte mellanakterna. Så att ofta så, ja, det står inte i tidningarna att det var en mellanakt ens. Jag har också sökt på pausunderhållning. För jag tänker att det heter ju inte mellanakt på den här tiden heller. Mellanakt kommer som ord mycket senare.
Mm.
Mellanakter finns det dock i så här opera. Så där, när jag liksom har sökt på det i tidningsarkiven, så kan jag se att i operor och sådana föreställningar, då finns det liksom något som heter mellanakt. Men i tv så heter det pausunderhållning. Men sen så hoppar vi raskt då, eftersom det saknas ganska många melodifestivaler.
Vad synd.
Ja, så hoppar vi till sena 70-talet. Och här har vi då Ulf Elving som är programledare. Han är jättegullig frisyr och en stor fluga. Och det är, ja, det är verkligen 70-tal. Det första klippet som jag har tagit ut, det är från 77. Men han programleder då Melodifestivalen 77, 78 och 79. Och de här mellanakterna är otroligt lika varandra. Det är nästan, ja, har du sett en, har du sett alla 3, så kan jag säga.
Juryn ska få en stund på sig, tiden över Aktuellt och TV-nytt, och sen är vi tillbaka. Men det är lite tid kvar fram till Aktuellt, och då tänkte vi låta er minnas några andra favoriter. Inte från ikväll, men från tidigare år. Några svenska representanter i Eurovisionsslagen. Nog kommer ni ihåg de här.
Jajamän, så det här första klippet är alltså bara att orkestern spelar svenska bidrag från tidigare år.
Det kan ju vara en tröst för dem som inte vinner ikväll att veta att låten kan bli populär och omtyckt i alla fall, även om den inte kommer etta.
Och det ingenting händer, utom att...
Vad sexig han var nu.
Ja, nu är han sexig. Nu är det 78 här. Mm. Då har han väldigt, väldigt urringat Ulf Elving. Väldigt uppknäppt skjorta.
Och lite kajal.
Ja, det kanske är lite så.
Någonting har hänt.
Metrosexualiteten har inträtt. Orkester spelar nu för att det snart är aktuellt.
Men det är också fint någonstans att det känns som att så här, produktionen har här ett tillfälle att liksom visa upp orkestern. För att det var ju en väldigt stor grej då.
Mm.
Att de hade levande musik och att det var väldigt pampigt. Och sen har ju det fasats ut. Men här känns det som att det var lite så här, åh, nu ska de få flexa lite innan aktuellt. Typ. Väldigt gulligt ju.
Ja, och Anders Berglunds orkester var det ju här. Otroligt att se honom så här sent 70-tal. Man undrar ju så här, har han levt för alltid?
Jag antar det.
Han ser likadan ut nästan. Det är bara frisyren som har ändrats. Men vi går vidare till 1980. För här kan jag säga att den första tillstymmelsen, lilla tillstymmelsen till humor syns från programledarens sida då i Melodifestivalen. Den ska jag visa nu i det här, vi kan kalla det så här, impro-stand-up.
Som det är några minuter som vi ska fylla här så har vi gjort i ordning en pall. Det finns en spotlight. Anders Berglund har specialkomponerat musik till din ära. Mina damer och herrar, Bengt Bedrup.
Ja, mina damer och herrar. Sällan tror jag att ett så relativt tunt budskap har presenterats så svulstigt och så pretentiöst. I alla fall så har jag att fylla några minuter och ska försöka göra det. Och jag kommer nästan ihåg här hur det började för min del 1958, första gången VM i fotboll i Sverige. Är vi tv några gånger så blir vi uppmärksammade och så blir man alltså en kändis på gott och ont. Första gången jag upplevde det här egentligen, det tror jag var...
Det är alltså Bengt Bedrup som får fylla ut tiden. Det är väldigt tydligt att liksom kapellmästaren kommer in och säger, vi har några minuter här till dig, du får sitta på pallen här i, mitt i sändning och bara prata på. Varsågod Bengt. Och det gör Bengt och han berättar då om sin första tid på Sveriges Television. Han jobbade på TV-sporten och han vägde 95 kilo. Viktigt att berätta det. Och så får han berätta om när han blir kändis och då är det en kul anekdot om när han träffar en man i pausen på en pissoar på en fotbollsmatch i Solna. Och mannen bjöd honom på öl och då så sa Bengt, nej, sprit och idrott hör inte ihop. Och då så kallade mannen honom för en TV-filur. Jättekul, publiken viker sig av skratt åt den här anekdoten.
Det är ju comedy gold, men jag tänker framförallt vilket otroligt proffs han är som bara så här sätter sig och börjar prata. Micken krånglar, distar, det är panik, men han är lugnet själv. Så starkt ögonblick i tv-historien.
Ja, mina damer och herrar, medan juryn som sitter runt om i landet här på 11 platser sitter och skrynklar pannorna och sådär och funderar på...
Året efter då har de liksom uppat det här rolighetsfaktorn. Bengt är ju kanske inte känd för att vara så rolig, men här har vi en riktig lustigkurre 1981 som
och
är programledare.
Medan de gör det så ska vi roa oss lite här framme. Här har vi ju den musikaliska eliten, om man får tro vad man säger. Så att jag har delat upp dem i två lag, lag ett till exempel och lag två.
Det här är alltså lite gott snack med Janne Loffe Karlsson. Anders Berglunds orkester får spela låtar. Loffe har delat upp alla deltagare i tävlingen i två lag. Så det är Lasse Holm, Anders Glenmark, Kikki Danielsson i ena laget och så är det Björn Skifs och de andra i Chips i det andra laget. Och det här blir ett musikquiz med lite gäster med gester inblandat kan man säga.
I den här låten ingår en animal, alltså ett djur. Och då skulle jag vilja veta hur det djuret uppträder.
Hur du uppträder?
Ja, just det. Hur ser djuret ut? Kan någon i gruppen illustrera? Jag vill inte veta hur det ser ut. Hur ser det ut när det rör sig? Kan du illustrera djuret på något sätt? Ja, det är en kameleon.
Och Björn Skifs är verkligen humor, alltså personifierad. Han är så pigg och alert och vill gärna hoppa ner på golvet och kråla runt.
Ja, Sveriges sexigaste sångare at the moment. Alltså så snygg.
Jag hade men... inte du en crush på Björn Skifs?
Jo, men skojar du? Hade, har. Ah, älskar dig Björn. Jag tänkte så här, det som stod ut för mig var ju TV3-fieringen här. Alltså långt innan TV3. Det kändes väldigt internationellt i sitt tilltal. Amerikaniserat liksom. Just för att det var så himla mycket game show vibes innan game shows på något sätt. Men också för Janne Loffe Karlssons otroliga röda smoking.
Fracker? Ja,
är det frack till och med?
Ja.
Ja, så himla före sin tid på något sätt.
Och vi kanske associerar honom mycket med låt kameran gå också, just känner jag. Det. Så att vi, är liksom, vi känner TV3-känslan bara av att se Janne Loffe.
Sant.
Men det här var då någon slags mellanakt 1981. 1982, jag kommer inte ens plåga dig nu, utan jag kommer bara berätta vad som händer då. Tack. Då gör nämligen Fredrik Belfrage entré. Och honom pratar vi mycket om i Melodifestivalen 1987. Han är återkommande under 80-talet som programledare för Melodifestivalen. Och jag har en liten teori. Jag tror att Fredrik Belfrage inte gillar när folk har alldeles för kul. Så fort han är programledare så kan jag säga att det är ingen mellanakt då. Utan då är det bara Fredrik Belfrage pratar, artisterna sjunger, det blir en extra omgång med de som går till final i finalen.
Och nej, det är Fredrik Belfrage pratar, han tittar i korten, det är en extra omgång, sen tittar han i korten igen. Alltså,
ja, just det. Så är det. Och i den här då, 1982, det är första gången han är programledare. Och då säger han lite surt så här, någonstans i början att det är roligt det här med direktsänd TV. Det är många som har ringt in för att jag har kragen uppfälld på sin kavaj då. Och det är för att det är modernt. Jag tänkte jag skulle vara lite fin, men nu fäller jag ner den, bara så ni ska bli nöjda.
Tonen.
Tonen. Och han går också runt och pratar med folk i de olika jurygrupperna, vilket han också gör 87 sen då.
Och det är han ju så bra på.
Ja, jättebra. Vilken hand med människor. Och sen så får han, ställer han upp alla artisterna och får dem att svära artisteden. Och den går så här. Jag lovar och försäkrar att inte bli arg, sur eller ledsen om någon annan vinner. Men skulle just jag vinna skulle jag bli så glad, så glad. Och sen kommer det också i Melodifestivalen 1982 en historielektion om vackra Harrogate i England där Eurovision ska gå av stapeln. Och då blir det vackra panoramavyer över Harrogates miljonprogramshus. Och jag tog ut ett litet citat här från, det är en sportreporter som har fått åka dit och göra ett reportage om det här kommer vi sen få se i Harrogate när det blir Eurovision. Och han säger, i Harrogate är Rolls-Royce en vanlig företeelse. Lika vanlig skulle man kunna säga som plommonstopet. Men kubben tas naturligtvis av när man går in på pubben. Det här är den vackraste pubben i hela Harrogate. Och så får vi se lite härliga engelsmän som dricker. Det verkar vara på en eftermiddag. Exotiskt för Sverige, tänker jag, vid den här tiden. Och man bara vill ju åka till England och
tack,
gå på Eurovision.
Jag tänkte, jag bara, kan vi åka till Harrogate? Ja. Jag vill åka dit nu.
Och sen det här fortsätter det här liksom, att vi ska få se exotiska platser där Eurovision kommer vara. För 1983 då, då är det Bibi Jones som är programledare. Och hon är en kvinna som är otrolig, har haft en fantastisk karriär från vårat gäng. Sen fortsatt bli stor i Tyskland och slagit sig ner utanför München där hon bor med sin man. Och hon hälsar då välkomna till sitt hem och berättar jättemycket kul om München då för alla svenska tv-tittare. Hon står framför en skulptur inne i München och så säger hon: den här gubben är en mycket fin gammal bayersk komiker som dog någon gång på 40-talet och han hade det väldigt svårt under Hitlertiden. Det var ingen som förstod honom då. Men han har nu till och med fått sitt eget museum där man kan hitta skinnklädda tandpetare för vinterbruk. Oklart, jag vet inte ens vem hon pratar om, vem som är på den här skulpturen. Och sen följer det en modevisning i, som mellanakt i programmet där Bibi Jones då visar upp hur folk klädde sig på 50-, 60- och 70-talet. Lärorikt.
Ja.
Det är också 1983 så de har ju nyss sett
tack,
det här.
Tack, det var det jag kände. Jag bara berättar hon för vem. Alla som ser det har ju varit med om det, men okej.
Precis. Nej, en väldigt intressant val av mellanakt då. Men som sagt, då var det ju också en mellanakt för det var ju Bibi Jones. Och 84, Fredrik Belfrage tillbaka. Mellanakt, nej. 1985. Då, nu ska vi djupdyka här, Emily. Nu kommer det en mellanakt. Och då är det också återigen några minuter kvar till Aktuellt. Så det är dags för något kul att titta på.
Men innan jag säger hej då till er så ska vi bjuda på ytterligare lite underhållning härifrån vårt diskotek. Och det är duktiga David Johnson som ska framföra ett dansnummer. Hoppas ni är med oss igen om 25 minuter. Så ha det så bra så länge och hej!
Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show!
Tack. Är det någon mesnyltning är det första som händer?
Vad tänker du på?
The Muppet Show.
Ja, 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 men han bara... Det är en kul låt.
Jo, jo, men det är väldigt kul att ta liksom någonting som är uppenbart är ett varumärke som jag antar att PBS äger och bara köra det i svensk TV.
Ja, de visade väl det i SVT vid den här tiden antar jag. Nej, men det som händer här är att det är en mellanakt med den duktiga David Johnson. Han är klädd som en mimartist med hög hatt, frack med glitterivärer och dansar locking, alltså ser det ut som. Men jag har läst sen att han kallade det själv för Electric Boogie och det var väl något som var etablerat vid den här tiden. Mm-hmm. Och han försöker också moonwalka en gång, men han, liksom han kan bara ta typ 2 steg i moonwalksen, ger han upp.
Jag tyckte ändå att det såg helt okej ut när han moonwalkade.
Ja, jo, absolut.
Alltså, I've seen worse.
Märkte du programledaren här att hon säger lite fel?
Hon
typ?
Stakade sig en del, ja.
Det här är för att det är Eva Andersson. Hon blev Fröken Sverige 1980 och det här är 85. Det är liksom det första hon får göra efter Fröken Sverige. Hon kom 5:a i Miss Universum. Det jag hittat på henne är att sen gjorde hon aldrig något mer. Hon gjorde det här och hon var ihop med Jeffrey Epstein.
Okej. Vad hade vi mer på honom?
På honom, det kommer komma.
Okej, för jag kände bara att jag ville för hennes skull.
Ja,
move on.
För grejen är så här. 1986, året efter då blir det musikvideoåret, det kända, med Lennart Schwan som programledare. Då kommer stråkkvartetten Sophisticated Ladies och spelar Schubert. Det hände det året. Mm. 1987, det har vi ju gått igenom. Ingen mellanakt, det är Fredrik Belfrage. Vi har ett helt avsnitt om det, gå in och lyssna på det. Men 1988 då, minns ni? David Johnson från 1985. Han återkommer nu i mellanakten med sin syster Mary. Och de kör lite härlig locking till 4 bugg och en Coca-Cola. Och det konstiga är att kören inte sjunger ordet Coca-Cola, utan då är det tyst.
Okej.
Okay. Ja. Men det är 2 mellanakter, 88, för det här kommer också in. Och det här, måste jag säga, är faktiskt bra på riktigt.
Okej.
Okay. Varför kan inte engelsmännen tala rent? De borde lärt sig i skolan, men nu är det för sent. Om ni förde samma språk som...
Ser du vem det är? Får kolla, se om det blir närbild på henne.
Mm. Ja, det är Mörk.
Ja, det är Marianne Mörk. Precis. Mm,
gud vad vackra de var.
Ja. Det här är alltså ur uppsättningen. De är i Malmö. Så det sätts upp på Malmö musikteater, My Fair Lady. Och då får hon och Lars Humble framföra ett nummer därifrån. Jag bara känner, det här kunde de ju bara lika gärna ha kört massor i Melodifestivalen. För det är liksom, det kommer in riktiga artister, alltså professionella teater- och musikalutbildade artister. Och opera, Marianne Mörk är operasångerska från början. Och de bara så här, det här är ju mycket bättre än hela resten av sändningen. Men det var bara det här året som jag har sett att de liksom kör verkligen en sån grej. För sen 1989, det som är kännetecknande för det året är bara att de är på Globen. Jättehett.
Mm-hmm.
Och det är en helt annan stämning. Yvonne Ryding är programledare bland annat tillsammans med någon som heter John Crispinson. Och de liksom är så här, nu är vi i Globen. Och jag kollade upp när Globen invigdes, så det var 19 februari 89. Och det här måste ju vara inspelat någon gång strax därpå. Och man minns ju hur jäkla mycket prat och hype det var om Globen när man var liten. Jag tror inte folk idag, alltså de som är yngre än oss, kan förstå vilket allure Globen utgjorde på en.
Nej, nu är det ju bara en smutsig snöboll i horisonten, men då var det ju liksom... Alltså det var ju så nära en skyskrapa man kunde komma typ.
Jättemycket välkomna! Alla ni 6 miljoner tittare framför tv-apparaterna. Alla ni 10 000 här i Globen.
Men nu kommer vi in på 90-talet. Och här skulle jag säga att den moderna Melodifestivalsmellanakten liksom kommer. Det är här den är. Jag kan spåra den här 1990. Och det är då Karin Hjulström är programledare. Och in kommer...
Men vännen, var ju du här?
Vadå? Jag ska vara tävling. Är du inte glad att se mig?
Jo, jag är jätteglad att se dig, men det här är Melodifestivalen och detta är direkt sen...
Ja, men jag ska vara med i Erektionsfestivalen, hade jag tänkt. För jag tänkte så här att jag tar med mig guran och åker ner till Wheelstream och kör lite goda grejer. Sådana goda grejer, du fattar vad jag menar.
Nu kom det humor.
Ja, jag har skrivit upp på mitt papper medan vi tittade. Oklart klasshat och oklar buskis. Och en otrolig kombo mellan just buskis och symfoniorkester. Det tyckte jag var nytt och fräscht. Det vi ser, ska du berätta lite vad det är?
Ja, det är Claes Malmberg som kommer in. Hur gammal tror du han är här?
Alltså, älskade Claes. Jag tänker, han ser ju ut att vara 40. Men jag antar att han är typ 25 kanske.
Ja, 29 är han här. Ja. Mm. För evigt en gubbe i ens eget huvud på grund av var ett barn.
Men det går så ut när person nummer två kommer in.
Ja, verkligen. Så Claes Malmberg kommer in som Ronny Jönsson, sin karaktär då, och ska spela en låt. Och på den här tiden, det känns som att han liksom, det här har han bara kastat ihop. Alltså det är inget supermanus som ligger bakom det han säger.
Nej, gud nej.
Utan det är bara lite så här, stampa, stampa, hoppa, hoppa. Han är klädd i läder, keps, alltså... Min sambo kom in och frågade liksom, är det att det ska vara YMCA typ? För det är en sån typ av keps, men det tror jag, det här bara är Ronny Jönssons keps helt enkelt, och sen blir han avbruten då av Lasse Brandeby som Kurt Olsson. Då känner man ju, gud, man känner sig så hemma.
Ja, det är så tryggt.
Mm. Och han kommer in, avbryter, och Ronny Jönsson har ju kört någon slags, alltså, han tar inget akord på gitarren utan bara slår på den, och den är ostämd och det låter för jäkligt, och han sjunger någonting som inte är kul, en låt som heter Besprutningen. Det är ju inte roligt för oss, men det var, man ser ju på publiken, de klappar ju, det här är ju typ det roligaste de har sett i hela sina liv.
Sjunger kantar eller vem som festlig brud du verkar vara. Titta, en sån händig jätteklämmig i din maskerad, va. Stick iväg från stigen nu, var mig en osedvanlig lurk. Jag är prinsessan ganska soffig.
Kurt Olsson kommer ju in, och han är ju då för yngre lyssnare känd som att han hade sin damorkester där han spelade såna här gamla låtar i, liksom, på 90-talet. Så att han säger ju, det här är min arena, Ronny Jönsson. Kom inte här med din hårdrock, nu ska vi köra en gammal låt. Och så kör de Nygammal vals som Svante Thuresson och Lill Lindfors vann med på 60-talet. Och de gör det ju bra. Alltså den låten kan de ju bra. Så då märker man ju att den här har de övat ihop. Men resten känns superimproviserat. Och sen går vi över då till år 1991. Då är det Harald Treutiger som är programledare. Och här har vi ett jättetråkigt dansnummer som jag inte ens orkar liksom ta upp. Men det som händer mer i Melodifestivalen 1991 är att Peter Himmelstrand, känd kompositör, har skrivit bland annat Gå och göm dig och tråk, och Det blir alltid värre framåt natten och sådana texter.
En av mina absolut bästa låtar.
Mm. Han kommer in och sjunger en låt som faktiskt är så här, det är också lite så här förebådande för vad som kommer sen. För han har skrivit en låt speciellt för Mello då som heter Gilla den här låten snälla ni. Och sjunger liksom, han är inte jättebra. Han ser också väldigt gammal och sjuk ut när han sjunger. Så att nu måste jag nästan googla när Peter Himmelstrand dog, ska vi säga.
Mm. Det är ju inte ett framgångskoncept att se döende ut samtidigt som man sjunger en låt som heter Gilla den här låten snälla ni.
Nej, okej. Han levde ändå i 8 år till. Okay. Han dog 99.
Gilla den här låten snälla ni. Har den här framgången kristalliskranden.
Sen, efter att Peter Himmelstrand då har sjungit den, så kommer Lasse Holm. Då har han ju vunnit redan några gånger Melodifestivalen. Nu ska han få komma in, göra ett medley av sina egna låtar. Och Harald Treutiger är liksom lagom glad för det här. Men någon som är glad, det är Lasse Holm.
Vi ska få några av dina höjda låtar här från 80-talet. Vinnare.
Ja, det ska bli stor glädje att se om ni hänger med på 3 vinnare och en 2. Kommer här. Tack.
Kommer det.
Det var en kväll jag hade ingenting för mig. Jag gick till staden så tänd.
Så sexig.
Känner du inte bara ren lycka?
Jo, alltså det gör jag ju. Man älskar ju också ett riktigt starkt medley. Och är det någon som är bra på det så är det Lasse Holm. Men jag börjar också skönja ett mönster hos mig själv. Så här, okej. Okay. Helt plötsligt tyckte jag att Robert Wells var sexig. Han satt i pianot. Vi vet alla vad jag tycker om Björn Skifs. Nu helt plötsligt kände jag samma sak för Lasse Holm. Har jag gått in i någon slags pianomanspsykos? Jag vet inte.
Jag tror det.
Det var otroligt.
Ja, och det här är ju så roligt att se, för det här är ju då nu 32 år sedan. Och Lasse Holm gör ju samma typ av entré i året Så mycket bättre. Alltså han tar över allt, kommer in, energin är så otroligt hög. Alla de här yngre personerna som är med liksom bara så här, wow, wow. En 80-åring, 81 tror jag till och med han kan vara, som bara, hur kan han vara så pigg? Och här är han ju 49.
Ja.
Ja, helt, ja, helt otrolig. Lasse Holm, vilken man.
Ja, älskar honom.
Vem vill du vara? Kan du förklara det för mig?
Sen ska jag säga, nu 92. Då kommer ett år. Då, det här är faktiskt en väldigt rolig melodifestival att titta på. Så den här skulle jag kunna rekommendera alla att gå in och se. Liksom. Och det är verkligen inte fallet med de flesta av de här melodifestivalerna. Men då är det faktiskt Claes Malmberg som är tillbaka. Han är programledare tillsammans med Adde Malmberg. Och de två anländer till, liksom, man får se utanför cirkus då, för det är i Stockholm det här året. Björn Kjellman anländer i vit limousin och jag var lite frågande till, jaha, varför då? Men det får sin förklaring sen. Claes Malmberg och Adde Malmberg har på sig gördlar, de har frack med sån här, heter det gördel?
Mm, ja. Ja.
Den är i Pride-flaggan.
Jaha.
Men det tror jag inte.
Den fanns inte då. Typ. Alltså, jo, men alltså, i det kollektiva medvetandet menar jag.
Precis.
Så att den symboliken hade inte gått fram.
Nej, men det är kul att se.
Ja.
Kan du hålla den på så du verkar inte göra så mycket? Så
det ska bli vad fina ni är allihopa. Ja, och du är fin, Claes, och vi har fått en sån fint bälte. Stora och lilla bält kallar vi det.
Och de liksom gör en massa små roliga saker som inte liksom andra programledare har gjort under sin tid, utan de lägger in, alltså så som det är idag, kul interaktion med publiken, alla ska ställa sig upp, vända sig om och ta personen bakom i hand, vilket ju blir så här, ja, då vänder sig bara alla att man ser en rygg, kul. Och Claes Malmberg roastar alla medlemmar i orkestern, jätteroligt. Han tar in ett levande får på scenen och säger att den här är mer intelligent än Harald Treutiger som sitter i publiken.
Ouch.
Harald ser väldigt förvånad ut.
Elaborate burn också, att verkligen så här, nej, kan vi ringa in ett får, för jag ska säga en förolämpande sak till Harald Treutiger.
Ja.
Budgeten.
Mm. Sen ska de sjunga Anthem från Chess, han, alltså Claes och Adde, men Tommy Körberg kommer då in och tar över det. Och det här året så är det liksom också något slags kändismingel i foajén på cirkus. Och Cissi Elvin går runt och intervjuar folk som är kändisar, som står där utanför. Och det är inte ens folk kanske som så här, har något med Melodifestivalen att göra, utan det pågår där bara. Och då fastnar jag specifikt för det här är liksom, det är liksom ingen mellanakt det här året, utan det är Adde och Claes väldigt roliga. Och sen kommer det här underbara segmentet som är att vid ett bord så sitter Björn Kjellman då, som har kommit i vit limousin, och Babben Larsson. Och hon pratar med dem, och de är liksom bara där i egenskap av, hon kallar dem Melodifestivalsfanatiker. Så hon intervjuar dem om deras stora, stora vurm för Melodifestivalen.
Visst var det så att du botade en depression en gång med en schlagerfestival?
Ja, det stämmer. Det var 89. Det var ett kanonår. Det var då Orup var med och Tommy Nilsson, Lili och Susi. Och en massa, hon på slutet, vad heter hon?
Ja, 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 den där genom eld, genom vind, genom vatten. Jättebra.
Jag ska vandra på mig mot kärleken.
Men på vilket sätt botade depressionen då?
Ja, jag var deprimerad och då satt jag på Schlagerfestivalen, den svenska uttagningen ska det vara, inte den här stora tycker jag då. Och då blev man på oerhört gott humör, framförallt av Lili och Susi.
Björn, det är ju så här med dig att du kan sjunga alla låtar från alla år någonsin i Schlagerfestivalen, påstår du. Är det sant?
Nej, det är inte, nästan alla.
Nästan alla?
En hel del.
Ja, men jag tänkte att jag ska testa dig lite då. Mm. Okej, Norges bidrag 1981.
1981. Aldrig i livet har jag tänkt på att rejsa ifrån. Aldrig i livet, min vän, för jag slår följe med vinden.
Vad heter han, artisten?
Finn Kålvik, han kom sist. Han fick inga poäng.
Mycket riktigt. Vem vann 1973?
1973. Tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque choix, dans chaque larme.
Varifrån var det?
Anne-Marie David, Luxemburg.
Rätt.
Björn Kjellman, sexig. Va? Han är jättesöt.
Han är ju ett barn.
Nej, men han är så söt.
Ja, han är ju vacker, men känns väldigt ung.
Ska se, född 63. Ja, vänta. Ja, 29, så inte så. Lika ung som Ronny Jönsson.
Okej, ja. Och Babben? 29 alltså.
Uh-huh.
Han såg ut som 20 max. litet barn bara. Mm. Å andra sidan hade han ju, han har ju alltid haft liksom generna med sig så att säga.
Babben, hon var 36.
Mm. Otroligt snygg också.
Alltså det, man förstår ju då varför Björn Kjellman är med. För han ska ju visa sin otroliga, det är som så här talang.
Ja, absolut. Men att, det jag satt och tänkte på var, och det kom de väl egentligen aldrig fram till heller, men så här, hur kunde han liksom memorera allt det här utan YouTube? Eller Play?
Jag vet.
Visst att man kunde liksom spela in på VHS och så, men det måste ju, då måste han ju verkligen ha, det kunde han ju bara göra de typ 5-10 år innan liksom, max.
Mm.
Så att så här, när han säger typ, ja, jag kan alla från så här 77, bara okej, men hur, även om du har dem på kassett liksom, hur kan du komma ihåg alla rörelser? Nej, ja, det är väldigt imponerande.
Det är helt otroligt.
Ja.
Och jag gillar ju också att Babben har botat en depression med hjälp av Melodifestivalen.
Men jag tänkte på det, alltså just det här att det är Adde Malmberg, det är Claes Malmberg och det är Babben. Det är väldigt stark slängde i brunnenifiering av hela konceptet det här året.
Smart gjort.
Verkligen.
Mina damer och herrar, kvällens värdar, Triple M-touch.
Nu har vi liksom gått in i humorns tecken. Mm. Mm. Det blir väldigt underhållande, det är väldigt kul. Och året efter det så fortsätter de på det. 1993, då är det Triple and Touch nämligen som är programledarna. Lasse Kroner kommer in i rullstol. Han har brutit benet. Så han hoppar på kryckor, alternativt åker rullstol hela programledartiden.
Ja, det är inte en del av ett stick.
Nej, okay. Det bara är så.
Det är så on brand för honom att inte vara så här, okej, men jag tar in, vi får ta in någon annan, utan nej, att han ska bara så här genomlida det hellre än låta någon annan få rampljuset. Han känns som en diva.
Ja, och det är ju väldigt, vad ska man säga, det tar väldigt mycket fokus att titta liksom på hur han så här staplar fram på kryckor. Alltså det är ju enda jag tänker på, bara jag hoppas han inte,
ja, men
gör
såklart,
sig illa ännu mer.
Liksom. Det är kul, för det är så här, när Dave Grohl trillade ner från scenen eller vad han gjorde och bröt benet, då kändes det som att han var stoiker. Men det här känns så, eftersom det var live så var det rimligt. Men här är det så här, han har ju brutit benet, förmodar jag, ganska långt innan. Så han har ju haft möjlighet att fixa någon som kan gå in och ta liksom hans roll. Men istället bara, nej, jag ska vara med. Det kommer ta allt fokus. Det kommer vara jätteböket med koreografin. Men jag ska fan vara med i rullstol och på kryckor, yeah, i tv.
Ja. Yeah. Så de kommer in till en specialskriven låt där texten går ungefär, alltså texten, det är ungefär värsta slagen. Värsta, ja, slagen med Markoolio och Linda Bengtzing. De sjunger bland annat, texten verkar inte sällan helt bäng i en slager.
Det är något vis med en slager, en slager. En melodi som har ett särskilt sväng, en slager.
Och de hittar på massa tokigheter, Triple and Touch. Jag måste säga personligen, inte lika kul som när Claes och Adde är året innan. Men, smaken är som baken. Och de får med publiken på massa olika sätt. Bland annat får publiken göra vågen. Också något som jag liksom kan se lite som en trend. Det känns som vågen och globen på något sätt går hand i hand. Och det roliga med det här året är att det är en pool på scen. Och man är så här, jaha, varför är det det? Tänker man. Man tror ju att det ska vara någon slags Tjechovs-gevär. Att någon kom, jag liksom satt och väntade, jag liksom scrollade ända till eftertexterna. Tänkte, Triple and Touch, de måste ju knuffa Lasse i poolen.
Exakt.
Ja, händer inte. Ingen är i poolen. Det bara är en pool framför alla artister, mm-hmm, och Triple and Touch. Det är en pool där, bara.
Kan det ha varit så att tanken från början var att de skulle slänga dem i poolen och sen när han inte kunde simma PGA och brutet ben så fick de steka den idén?
Jag vet inte.
Jag måste säga att det fanns, nu när jag fick se klipp, någonting otroligt. Alltså det var en fin kontrast mellan att Lasse Kroner sitter liksom uppklädd i frack och har så här landstings
kryckor.
Att de inte ens har liksom, de har inte liksom galifierat dem med lite stress eller någonting, utan det är verkligen bara social realism rakt av.
Mm.
Otroligt.
On brand för 1993.
Och för Lasse Kroner.
Ja.
Folklig ändå.
Verkligen.
En folklig diva.
I 1994 då kan jag spåra en ny slags mellanaktskänsla här. För då har de tagit in oljefat och hiphopdans.
Ooh.
Det är en otrolig öppning där det kommer in massa dansare från vad som ser ut att vara Kulturamas danslinje. De dansar in i arenan och sen kommer programledarna in. Det är Sven Melander och Kattis Ahlström. Och det är liksom, kommer fler och fler dansare. Det är väldigt som musikal. Och det tycker jag sätter tonen, för det, så kan det ju vara nu med. Att det är liksom mycket så maxat, det ska vara lite episkt. Så har det inte varit innan. Enda mellanakten, tyvärr Pernilla Wahlgren som sjunger Abbas Thank You For The Music, seriöst. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. Ett, hon är ju känd nu för att vara rolig. Det var hon inte då. Det är fascinerande. Två, inte jättekul låt. Inte jättekul att se henne sjunga den i vit klänning. Men 1995, då är det också dans i inledningen. Då är vi tillbaka i Malmö på Malmö Musikteater. Och gissa vem som är tillbaka. Samma dansare som vi såg 85 och 88 komma in i någon slags Gene Kelly-aktig så här, suit. Han får sedan också göra ett John Fosse-inspirerat nummer i mellanakten inne i själva Melodifestivalen då. Och jag undrade verkligen, så här, vad är deras besatthet av Dave Johnson som man aldrig hört talas om? Grejen var, jag försökte liksom kolla, vem är han? Han har inte ens, jag tror han har en amerikansk Wikipedia-sida, men jag hittade lite olika intervjuer med honom i Sydsvenskan.
Ja.
Han bodde då i Lund där han startade dansstudion Crazy Feet. I alla fall så står det lite här i den här artikeln från 2011 om varför han är i Sverige. För man undrar, vad gör den här amerikanen som dansar till mupparna i Sverige? Och då står det så här, när Dave var 19 år så var han på nattklubb och träffade Kristina från Lund, som var au pair i Los Angeles. Han köpte en enkel biljett till Sverige och följde med henne hit. Här försörjde han sig som gatuartist i Köpenhamn, var med i en talangjakt och dansade Electric Boogie och Moonwalk på olika diskotek. Han tog hit sin syster Mary och de två framträdde bland annat i folkparkerna och i TV. Och det är också de som dansar bakom Kiki Danielsson i Bra vibrationer. Sen dör han tyvärr i cancer. Minns någon David Johnson där ute så skulle jag vilja ha så här, skriv till oss.
Ja.
För jag vill veta ännu mer.
Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show!
Men 1995 var det, 96. Då är det ännu ett Kulturama-inspirerat framträdande. Det känns som Disney on Ice blandat med Riverdance. Och nu är Siv Malmqvist och Pontus Gårdinger programledare. Och här måste jag säga att liksom, nivån höjs ytterligare ett snäpp tycker jag. För här liksom Siv, hon har ju vunnit så många gånger. Hon har ju vunnit Svenska Melodifestivalen, hon har vunnit Tyska Melodifestivalen. Och de ger verkligen Siv någonting att jobba med här. Hon får vara rolig, hon får sjunga bra låtar. Och här är liksom en mellanakt som är att Siv ska sjunga en italiensk låt och får problem. Det här kan man känna igen, det är slapstick liksom. Hon får problem med scenen. Sivs pälsstola börjar slåss med henne. Den förvandlas till en buktalardocka. Det är någon slags räv, varg, jag vet inte. Och hon börjar slåss med den och liksom den försöker äta upp henne. Alltså otroligt.
En sak som jag tänkte på också just med, dels var det lite prutthumor och dels var det ju då någon slags sockpuppet-version liksom, som sjöng. Att det känns som att här kom det också in en barnunderhållningsaspekt.
Ja.
Som inte har, alltså hittills har det ju inte på något sätt riktat sig till barn. Alltså inte vad jag har sett i alla fall.
Nej, inte vad jag har sett heller. Men det är ofta så här, barnen gillar ju typ Hasse Kvinnaböske.
Jo, men jag tänker så här, idag så pratar ju många om att liksom kritiken mot Mello är mycket att det liksom har blivit barntillvänt. Alltså att det inte längre liksom riktar sig till vuxna i princip. Och här kunde man ju absolut se lite tendenser till det, i alla fall.
Ja, jo, men så kan det vara. 97, då är det ett väldigt James Bondskt intro. Det är James Bond-musik av oklar anledning. Den sänds för Göteborg så de spränger Eriksbergskranen.
Okej.
Okay. Ja, alltså det gör de ju inte. Men det ska se ut så.
Ja.
Och jag tyckte att det liksom lät som något i din smak, Emily. Men det, liksom, det kommenteras inte, det är bara så här. James Bond-musiken spelas, vi spränger Eriksbergskranen. Slut. Och sen så är Carlina Häckner mellanakt.
Och det är något i min smak. Drar han en kondom genom näsan?
Alltså, jag har inte ens kollat på det, för att det är bara så här, det är bara Carlina Häckner.
Ah, okay.
Har...
Då har jag sett det tusen gånger, kan jag säga.
Ja, det är verkligen bara Carlina Häckner being Carlina Häckner.
Exakt, och vill ni få en full frontal så vet Ann exakt timestamp i Petri Tårar, så det bara höra av sig på DM.
Ja, gissa hur liksom, glad jag var i år när han kom till Malmö och gjorde sin Carlina Häckner being Carlina Häckner.
Ah,
och jag satt
Gud,
i publiken.
Ja. Oh. Avundsjuk.
Mm. Apropå det, 98 nästa år är ju den låten med då. Då
hittar jag inte riktigt något mellanaktigt, utan då är det melodikryss med orkestern. Alltså det är lite så, datagrejer kommer in, alltså förstår du, det är liksom, det projiceras på skärmen samtidigt som man ser allting, ett melodikryss. Och folk ska ringa in då med de olika svaren och lösa krysset. Väldigt så här bingolotto inspirerat.
Ja, precis, och det pikar ju lite här, just det här ringa in konceptet.
Mm.
Det är ju väldigt mycket sånt just runt den här perioden, att så här aktivera publiken att ringa in och medverka på olika sätt.
Ja. Däremot så tycker jag inte att det är så himla kul tyvärr, för det är liksom 90, alltså den får också ganska mycket kritik, tävlingen här, för att inte vara så rolig. 97 och 98 så är det Pernilla Månsson-Kolt som är programledare. Hon är ju inte så comedy queen direkt, utan hon är bara så här klassisk programledare, så det händer inte så mycket kul. 99, då är det en blandning, alltså då är det en mellanakt igen som är så här episk, oljefat, det är sexy pardans blandat med cirkus, cirkörartister, det är gubbrocksgitarr solon och det är eldslukare och det är trummor som trummas på i ett vattenfall. Men 2000 har vi kommit fram till nu. Det här är ett år som vi kommer fokusera på. Jag skulle säga att det är ett pivotal moment.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I Melodifestivalens historia. Det är otroligt. Det är typ det bästa jag sett. Jag går tillbaka minst en gång om året, kollar på det här, tittar på hela. Det här är alltså 14 minuter långt. Vi kommer inte kunna spela upp det i podden, men om man vill se det kan man gå in på Öppet arkiv. Där finns Melodifestivalen år 2000. Man scrollar fram till 1 timme och 21 minuter. Och då kommer det, mellanakten. Mellanakternas mellanakt.
Det känns ju som världsartister. Alltså de känns så jävla coola och kända och häftiga och starka bara. Tänk att vi har fått uppleva det här. Alltså att det här har hänt i våran livstid.
Mm.
Den här mellanakten.
Ja.
Det är ju sjukt.
Ja. Allting var superhemligt. Ingen fick veta någonting, inga journalister, ingenting, att de skulle göra det här numret. Och det är, ser du hur många låtar det är i den med lite 40 stycken?
Ja, det är helt insane.
Ja. Och varje gång man tror sig, men nu kan det inte komma en till känd låt, nu kan det inte komma in någon mer jättekänd superstjärna. Jo, då kommer det någon mer och de sjunger flera jättekända låtar till. Och jag kan förstå, liksom, man ser ju på publiken, först hakorna droppar, de tror inte sina ögon, de bara, vad är det här? What is this sorcery? Och sen bara så ställer de sig, alltså de står ju uppe i arenan och liksom klappar och sjunger med. Det är gåshud. Det skrevs ju jättemycket om det efteråt. Mm. Så jag har tagit ut lite artiklar om det. Och det som händer då är bland annat att liksom, varenda tidning skriver så här, stjärnorna stal showen. Alltså det är ingen som bryr sig om. Roger Pontare vann i och för sig, men När vindarna viskar mitt namn. Det är en stor låt, det var ett stort ögonblick. Han var väldigt så, inte alls favorit i den finalen, utan alla trodde att det skulle bli någon annan som vann. Det här överskuggade ju allt. Och det man kan läsa i tidningarna liksom de närmaste dagarna, veckorna, det är liksom, det står om det här igen och igen. Och där ser man ju också, liksom, i vår tid så hade man ju bara surfat in på SVT Play nästa dag, tittat på det igen. Det går ju inte.
Nej.
Det kanske sändes i repris liksom dagen efter, exakt, antar jag. Men alltså efterfrågan är så stor på att få se det här igen. Mm. Vi måste få se det igen. Så att det sänds igen. I söndagsöppet.
Nej.
Jo, någon vecka senare. Oh. För att det är så många som har ringt in och skrivit in att det går inte. Vi måste få se det. Vi måste få vår fix.
Ja, såklart. Det här borde egentligen sändas fortfarande typ som på julafton. Mm. Som mellanakt.
I Kalle Ankas jul då? Eller i Carl Bertil? Eller?
Nej, men jag tänker att det här, alltså på julafton typ mellan Kan du vissla Johanna och Carl Bertil eller vad det är. Där slänger man in det här.
Ja, det hade passat så bra.
Eller hur?
Det här förslaget ger vi nu gratis till SVT.
Exakt, hör ni det SVT? Det är folkbildning i sin renaste form. Ett historiskt ögonblick och något av det vackraste jag sett på svensk television.
Och det pratas om att liksom Bert Karlsson vill ge ut det på skiva. Blir inte av för att det är liksom svårt att få tillstånd till alla låtar och alla artister ska vilja vara med och sådär. Jag tycker att det är liksom ett historiskt ögonblick. Mello har aldrig varit mer nostalgiskt tillbakablickande samtidigt som det känns så här och nu som det ändå gör där. Och Hans Marklund, han kunde berätta liksom allt om bakgrunden, vad, liksom, efterspelet, allting. Vi får lyssna på hur det lät här. När började du att koreografera saker till Melodifestivalen?
Ja, alltså, nu rör jag säkert ihop allting. Jag vet att jag gjorde 96, och att jag gjorde 99, och att jag gjorde 2000, och jag gjorde 2001. Sen har jag gjort liksom jag gjorde 2004, 2006. Men jag tror kanske 96 var första. Men när det var Siw Malmkvist och Pontus Gårdinger som var programledare.
Numret från 2000, har det något namn skulle du säga? Eller heter det bara Den fantastiska mellanakten?
Nej, vi kallade det Stjärnornas krig faktiskt. För det var Jan Gingryd som var producent. Det var hans idé att det var någon sorts, om det var att det var millenniet eller att det var sista gången vi hade orkester. Eller det var någonting som gjorde att det skulle vara jubileum. Och hans förslag var att det skulle vara 10 programledare. Och jag tyckte det var jättekul idé. Att det skulle vara som en gala på operan och att varje artist skulle komma in och presentera en artist. Och då hade vi också en liten musikslinga så här till. När Lasse Holm kom in så var det någon högt över havet, eller jag vet inte. Och så presenterade han då artisten. Så att det var ju lite taskigt för de liksom överskuggade ju nästan artisterna som var med. Och sen sa Janne Jengry, ska vi inte göra ett nummer med dem allihopa också? Jag bara, ja, jättekul. Och så började jag försöka sätta ihop. Då hade vi faktiskt, egentligen var Thomas Ledin och Nanne med då. Och sen av någon anledning så hoppade de av och så blev det Loa och Arja istället. Och så hade vi någon arrangör som jag nu tyvärr inte minns namnet på som skulle arra det här. Vi satt hemma hos mig, nu bodde jag på Söder, med något piano. Och han ville göra så här upptakter hela tiden till allting. Liksom att det skulle vara, när en låt slutade skulle man ha boom, dum, 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 da, da. Och så skulle det bara sjunga. Jag bara, nej, det ska gå liksom. De får lära sig direkt från en fras till nästa. För du måste sitta ihop som en story, för det har du väl tänkt på att det är. Lite grann, att de hakar i varandra och ibland får de en annan betydelse och att man kan liksom nästan skämta med det. Men det roliga med det där medlet är ju att det är nog sista gången jag tror man gjorde något nummer i ett så stort program som Melodifestivalen som var hemligt. Vi hade repat det på dagarna med dummies, alltså med dansare och grejer. Så att, och gjort liksom hur kamerorna skulle jobba. Med, liksom, för det var ju en scen som snurrade och vred sig och det var allt möjligt sånt där. Så att kamerorna skulle vara säkra på det. Och den enda repchans vi hade var efter genrepet på fredagen. För då var alla de här 10 där, så då skulle vi repa det. De hade fått bakgrunderna på liksom en CD, så att de hade lärt sig sina insatser och hörde liksom efter vilken låt de kom. Och så det, skulle de, det var kravet att de skulle kunna. Så vi hade ett genrep med press och med publik och allt sånt där. Men eftersom det är Göteborgsoperan så kunde vi säga, nu ska vi bara göra en omröstning och det vet ni, det är ni bara på skoj så då behöver inte ni vara här. Så bye bye, och så fick publiken gå hem och så hade vi vakter som gick och kollade att ingen var kvar och så repade vi 3 timmar till. Så, och jag minns att kvällstidningarna var som galna när de kom på genrepet som är på lördagen, för då hinner de inte skriva om det här. Så att de bara, varför har ni inte visat det här? För då sa vi, då kommer ju det vara i alla tidningar. Det kommer ju vara på första sidan. Så om du tittar igen på programmet, jag tror det ligger på Öppet arkiv, så när medlet börjar, och då är det en kör som står och sjunger, säg det med en sång.
Jag har sett det här så många gånger, Hans, så att jag vet exakt vad du pratar om.
Och då ser man hur folk är på väg att gå. Alltså att man ser lite publik som reser på sig, börjar liksom gå ut mot utgången eller gå på toa eller sådär. Och sen kommer Berghagen, och då vänder de och börjar liksom, och så sätter de sig, och så stiger jublet liksom mer och mer och mer för varje som kommer. Och då, på den här tiden fanns ju inte Så mycket bättre eller Så ska det låta, och ingen av de här artisterna sjöng egentligen sina egna låtar någonstans i några program. Så att man hade liksom inte hört originalartisterna med de här låtarna på det här sättet.
Ja, för man märker det på publiken. Jag gillar att titta på publiken och deras reaktioner. De liksom, det är som att först fattar de inte att det är sant. Är det liksom ett skämt? Och de liksom bara reser sig upp och sen bara står alla upp ungefär.
Och så blir det liksom bara mer och mer och mer. Det här ledde till också flera grejer, tror jag. Att det var, Lena Philipsson hade jag jobbat med ganska mycket innan. Jag gjorde 006 hennes show på Hamburg Börs 91. Och sen gifte hon sig och fick barn och gjorde några plattor som kanske inte blev så uppmärksammade, så att det var nästan som att man hade glömt bort henne. Och när hon går in och sjunger Dansen i ån så rivs ju taket, och så folk skriker ju så mycket. Och då bestämde jag för att jag ska göra en show till med henne. Och jag fick Expressens tv-pris för det här.
Va?
De hade någon sorts tv-pris då, Gadden eller vad det heter. Man fick en stor tung gadd, men den står på SVT nu.
Men jag tror att det satte trenden, för att nu är det ju väldigt mycket mellanakter som har varit sedan dess, väldigt tillbakablickande på festivalens historia. Men det var väl första gången man gjorde ett sånt tillbakablickande på det sättet.
Och med originalartisterna. Arja hade ju egentligen bara en låt, och Loa också, så de fick ju sjunga några fler. Och jag tyckte, jag skrattade i mjugg att jag fick Tommy Körberg att sjunga Just nu, Ledin, för han gillar inte Ledin.
Aha. Ja, men det är väldigt roligt, för jag älskar, alltså jag har ju detaljstuderat det här klippet, och det är så kul när, för att Lasse är liksom inte, Lasse Berghagen är liksom inte med i så här koreografin riktigt.
Sen var det en då underbara Carola som inte vill göra som saker är bestämda, utan allting var ju bestämt. Vi hade ju liksom gjort hela scenerien och koreografin, så att ni måste göra så här, för nu åker den här grejen, så då måste du gå dit liksom, för att kamerorna följer det. Men kan inte jag gå dit istället? Nej, du måste göra så här. Nu hade jag ju tack och lov Loa som då är, Matt ska vara ihop, liksom gå med henne i olika grejer. Så att han sa, nej men vi gör så här. Liksom, nej men jag vill göra så här. Nej, det funkar inte. Så han tog faktiskt med henne på det. Men då när killarna har gjort, när Björn Skifs, Tommy Körberg och Lasse Berghagen har gjort Diggiloo Diggiley, så kommer hon in med Fångad av Starwind, tror jag, där, och ska dansa. Och då gick de ner på knä framför henne, och så stod de och vickade på rumporna, vilket jag tyckte var framför henne, och det tyckte jag var ganska roligt. Och då sa han, absolut inte, jag vill inte ha några gubbar som står framför mig och vickar på rumpan när de hörde. Och då tyckte han, kan inte de fånga mig? Om jag lutar mig bakåt så kan väl de fånga? Nej, så sa vi, nej, vi sa nej till det hela tiden. Men i direktsändning så gör hon det. Killarna är på väg att gå runt för att ställa sina påsen, och då lutar hon sig bakåt. Så Björn vänder sig om och får tag i hennes finger. Annars hade hon ramlat.
Men när man läser reaktionerna i tidningarna efter det här, att den här mellanakten har varit, då säger ju alla, det här var ju, alltså mellanakten slaktade ju allt. Det var ju det bästa vi har sett på många år i Melodifestivalen. Kom liksom, minns du hur reaktionerna var efteråt?
Ja, men man kände ju nästan det då, att för jag kommer ihåg att det var en av dansarna, det är ju liksom en kille och två tjejer tror jag som dansar också, och han minns jag, han hade ringt till sin vän när vi började repa det med dem, för då var det bara de tre som jag repade med, men de hörde ju liksom låt på låt och bara så, men vad är det här? Så han hade ringt till sin kompis och sa, ni måste titta på det här kommer vara episkt, det här är helt galet liksom. jag är med och gör historia. Och sen kan jag tycka när de, nu låter väl jag bitter, men alltså jag tyckte när de började med den här Hall of Fame, och så var det att man ska hylla artister som har gjort väldigt mycket i Melodifestivalen och gjort många låtar, och de ögonblicken man minns ska också hamna i Hall of Fame, och de bästa mellanakterna ska, men de har aldrig pratat om den här.
Nej, det är mörkast tror jag.
Jag tror också det. För den kändes ju som, ja men det måste ni, alltså det är inte för att jag vill ha något pris, det är absolut inte, utan jag tycker bara att de ska prisa den, kanske artisterna priset för att de var med i det, men jag tycker bara att det är konstigt att man går förbi den. Nej, men det är också, nu har ju det gått 23 år sedan dess, men förut var det verkligen när man undervisar på den här musikallinjen som jag gör, att de bara, va, är det du som har gjort det? Man bara, Ja men det kan jag slå mig för bröstet, för jag tycker att, det måste jag säga, det är jag jättenöjd och stolt över.
Screentrycket introducerades samtida med industrialiseringen. Ungefär samtidigt så uppfanns t-shirten, fast då i form av ett tunt plagg att bära i varma arbetsmiljöer som gruvor och fabriker. Plagget färdades sedan vidare genom modehistorien till att bli en del av den amerikanska militärens och flottans uniformer. Ett slags underställ man kunde bära i varma klimat istället för uniformsskjortan. På så vis blev t-shirten också cool, ett patriotiskt arbetsklassplagg som osade the land of the free. På 50-talet blomstrade turistindustrin i USA och man började trycka t-shirts med text på. Hotell, ortnamn och slogans. Det spillde över i hippierörelsens flower power-tryck som snurrade vidare in i 80-talets hyperkapitalistiska varumärken som Coca-Cola och Ghostbusters. Under slutet av 90-talet och början av 00-talet så blev The Clapback T-shirt ett it-plagg. Den blev ett sätt för kändisar att kommunicera med efterhängsna paparazzis och den skoningslösa skvallerpressen. Genom sina tröjtryck kunde Hollywood-eliten ironiskt uppfylla fördomarna om dem själva och samtidigt kommunicera med sina fans, 00-talets röksignaler innan sociala medier uppfanns. 2002 skrev Britney Spears modehistoria när hon bar en t-shirt från Juicy Couture med trycket Dump Him efter uppbrottet med Justin Timberlake, och med nostalgiska glasögon har hon blivit ansiktet utåt för The Clapback t-shirt med tröjtryck som I am the American Dream och I'm a Virgin but this is an old t-shirt. Och det är ju såklart helt fel, eftersom Sveriges egna Britney, det vill säga Carola, givetvis var först. Redan dagen innan Melodifestivalen år 2000 skulle sändas skvallrade Expressen om att Carola planerade att göra något galet. På genrepet igår så överraskade hon publiken med ett skämt om en kontaktannons som hon låtsades ha satt in i en tidning. En tydlig referens till separationen från maken Runar. Jag har faktiskt en annan grej på gång ikväll också. Kanske, vi får se om jag får till det, säger Carola. Med igelkotts spretig mohawk-frisyr, koskinskappa och en t-shirt med blinkande LED-skylt som skrek ledig, brände Carola hål på svenska näthinnor år 2000. Applåderna ville aldrig ta slut när hon klev upp på scen, vilket kaxigt och busigt sätt att deklamera skilsmässan från Runar Sögaard. Sverige vibrerade. Men får en kvinna leva sitt bästa igelkotts- och kokappeliv under svensk tvs viktigaste kväll? Nej, givetvis inte. Det blinkande ledig över bröstet på Carolas t-shirt. Jag vet inte om det var kul eller bara ganska billigt, nästan obehagligt. Visst är det en vanlig försvarsmekanism att skämta om en separation, men är det verkligen speciellt vettigt att göra det i direktsändning inför en miljonpublik? Jag tycker inte det, skrev Johan Lindqvist i Göteborgsposten dagen därpå. Den kristna tidningen Nya Dagen kallar tilltaget plumpt och i GT skriver Tina Björklund. Som vi kunde berätta redan igår hade Carola en kupp på gång i slagerresten och mycket riktigt lyckades hon skämta till det ordentligt. Hon visade med lysande bokstäver att hennes och Runars äktenskap är över. Jag ville visa att jag mår bra, säger Carola blygsamt. Några dagar senare rapporterade Nya Dagen att Runar enligt källor blivit mycket förvånad och ledsen och enligt uppgift har reaktionerna på tröjan varit starka från såväl troende som icke-kristna. Åsa Mattsson skrev i Aftonbladet, veckans modesnackis. Carola väckte naturligtvis sensation när hon stegade in på Schlagerfestivalens scen med en tröja där ordet ledig blinkade mot miljonpubliken. Hon kommer säkert att bli trendsättande. När många dessutom börjar bli mer vana att mejla än att prata är det dessutom praktiskt. Förslag till texter på t-shirts. Går du ofta här? Har inte vi setts förut? Var det skönt för dig också? Och Fredrik Virtanen placerade Carolas t-shirt på plats 2 på innelistan den 17 mars 2000 med kommentaren "Jag ringer henne gärna". Den 4 april rapporterade Aftonbladet att redan till nyår kan du få en hemsideadress som slutar med .se. I en artikel om att man snart introducerar en svensk domän .se så föreslår man längst ner i artikeln att det finns lite olika domännamn som skulle vara extra kul att kunna få, och där ligger ledig.se på topp. Jag har gått igenom alla som använt domänen ledig.se sedan den registrerades först 3 år senare 2003. Och tyvärr så verkar Jonas och Jan som ägde domänen från 2003 fram till 2017 inte ha kommit på den briljanta idén att sälja den vidare till Carolas management. Men så här 23 år senare är ledig.se sjukt nog just ledig igen. Så Carola, om du hör detta, mejla mig så ska jag hjälpa dig med det tekniska. Allt jag ber om i betalning är en flaska av din egen parfym och kanske en koskinnskappa.
Och ni som vill rösta på Friends ska ringa på 08 62 35. Det var ju mitt nummer till min kontaktannons. Nej, alltså ni som vill då rösta ska ringa till Friends 0718 321 10.
Nej, men det andra numret, vad var det?
Vi hade ju en liten omröstning med öppen fråga på våran Instagram @oförskämtatanta, där jag frågade våra följare vad det stod på Carolas tröja. Och 20 personer skrev att de trodde att det stod singel. Och 26 personer skrev att de trodde att det stod ledig. Och jag minns det ju själv som att det stod singel. Du är ju puritan, så du kommer ihåg att det stod ledig.
Ja, självklart stod det ledig.
Ja, ja.
Jag förstår inte ens hur... Alltså det måste ju vara på något sätt så att man tänker i huvudet. Hon ville visa att hon var singel, då stod det singel.
Ja, och det är också det som jag tycker är så intressant. För grejen är att för mig, som tänkte att det stod singel, så är det jättekonstigt att det står ledig.
Jag tycker att det är mer elegant att det står ledig.
Okej, okay, ja. Jag vet inte.
Singel blir så att skriva på näsan.
Men ledig, då, det låter som att hon är en toalett.
Ja, det är det som är kul.
Det är så grovt. Okej, jag tycker att det är orent. Jag tycker att det borde stått singel.
Nej, jag tycker det var väldigt bra som det var. Carola, you do you.
Uh-huh. Men framförallt undrar jag, vart finns den här tröjan idag?
Ja, den borde ju vara på motsvarigheten till Metropolitan Museum.
Det är ju faktiskt Nordiska museet. Och där borde den hänga.
Mm.
Hoppas att den finns i deras arkiv
redan.
Men
det känns liksom som Nordiska museet inte tillräckligt kändisinriktat för att det skulle vara där. Alltså jag förstår att det är det. Men det känns som att Carola skulle vara värdigt att hänga i New York. Mm. Förstår du?
Agreed.
Så ikonisk.
Verkligen.
Nu så är min studie, min kvantitativa eller kvalitativa, vad man nu vill kalla det, slut egentligen. Men jag har ju fortsatt att spåra mellanakter genom åren. Och nu är det så här att 2004, då skulle jag säga att den andra ikoniska mellanakten äger rum. Och den äger inte rum i någon final i Melodifestivalen, utan den äger ju rum i Andra chansen. Och 2002 vet vi ju alla som följer Melodifestivalen att det blev olika delfinaler ute i landet.
Just det.
Men 2004 så valde de att ha Andra chansen på Rival i Stockholm. Det är ju ett hotell då som ägs av Benny Andersson. Och de spelade bara upp låtarna för folk som fick rösta hemma. Och de hänger på något slags mingel inne på Rival. Lisa Marklund var bland annat då programledare för det här. Andra chansen här året finns inte på SVT Play, men jag har tittat på det i KBs arkiv. Lisa Marklund frågar Christer Björkman, som då är chef för hela Melodifestivalen, varför inte Alcazar fick vara med 2004, för de gjorde supersuccé året innan. Lisa Marklund säger så här: jag har hört att du sa nej till dem. Och Christer Björkman säger, nej men du, det där stämmer inte. Jag ville jättegärna ha med Alcazar. Jag hade hittat den perfekta låten för dem. Perfekt vers, jättesnygg brygga, en oerhört catchy refräng och en tonartshöjning. Och de tackade nej. Jag menar, varför? Döm själva, säger jag, säger då Christer. Och Q, den otroliga mellanakten.
Jag minns så väl den dagen, jag minns den som igår. Vi vandrade genom staden och du hade blommor i ditt hår. Vi mötte en liten flicka, hon hade lotter i sin hand. Gav henne pengar ur min ficka, du drog en nit, men jag vann. Lillan med grillan av trä, plåt och plast, men idag är det allt jag har kvar.
Det vi ser här är ju alltså en otroligt sexig version av låten Grillvagn, som nog inte så många förstod vad det var 2004. Men det är fantastiskt, och det är alla fyra medlemmar i Alcazar som dansar till den här väldigt, väldigt märkliga låten som de då har spelat in. Och jag tror inte heller tittarna förstod riktigt vad som hände. I Aftonbladet dagen efter så har tittarna fått skriva in då och berätta sina åsikter om Andra chansen. Det står att man var nöjd med Lisa Marklund som programledare, men mindre nöjd med Grynet som var sidekick. Och de tycker då att Alcazar borde ha tävlat med den här låten.
Håller med.
Ja, Jenny från Vänersborg skriver: vilket underbart program, men vilken dunderhit Alcazar kom med. Synd att den inte tävlade, för då hade den helt klart vunnit. I Aftonbladet då så har de intervjuat Alcazar om den här otroliga mellanakten. Alcazar säger: det var mest ett skämt. Alcazar tackade nej till att ställa upp i Melodifestivalen. Istället gjorde de en cover som pausnummer i Andra chansen. Det var en one-timer, men den kanske dyker upp på vår Greatest Hits-skiva, säger Andreas Lundstedt. Det var jättekul att vara med så här. Den här gången kände vi ingen press på oss, utan är här som gäster, säger Tess Merkel. Låten är en cover på Jonas Inde, alias Loke Martinsson, från I manegen med Glenn Killing, förklarar Annika Fiore. De fick en förfrågan om att sjunga låten för bara en vecka sedan. Vi bestämde oss för att vara med i förrgår, så det har varit snabba bud. Vi övade under dagen innan framträdandet. Och vi har ju då träffat Tess Merkel och frågat henne: hur kom det sig att ni gjorde det här framträdandet? Var liksom, var fick ni idén? Och hur stressigt kan det inte ha varit att göra den här fantastiska koreografin så snabbt? Öva
England. Exakt. Så det ska vi lyssna på nu.
Vi sitter nu här på Golden Hits för att du ska berätta, vad var det som hände? Vad var Grillvagn för någonting?
Nej, men alltså, det gick så fort allting. Vi fick någon förfrågan, Andreas fick förfrågan först av producenten, nu kommer inte jag ihåg vad hon hette, det var en hon tror jag. Och det var bara, ja men det här låter ju för knasigt för att säga nej till. Så på något jäkla vänster så gick det så fort, så vi tackade ja och vi satte allting på en och samma dag. När jag ser på det tillbaka så är det helt sjukt, för det är ganska mycket koreografi och det går i trappor och det slängs med hår och fram och tillbaka. Dagen innan så gick vi in i studion och la någon sång och satte sig jättegenerösa och ambitiösa stämmor för att det skulle låta Alcazar. För vi försökte, men det var ju Grillvagn liksom. Det här är ju typ av dansbandsvibb på den här. Hur ska det här kännas, Alcazar? Och då tog vi en dag i studion och så la vi in lite aha och lite disco-flavor. Och vi var väldigt ambitiösa med produktionen, vet jag. Med stämsång, och vi fick feeling där.
Det är kul, för jag har pratat också med Bert von Bolton som skrev låten. Mm. Och han sa att er version är egentligen den han hade liksom tänkt sig. Alltså sin vision. Den som är Glenn Killing är lite mer nedtonad, medan eran är lite mer så han hade tänkt sig från början.
Nej, vad sjukt. Ja. The stars are aligned. Det var liksom meningen på något sätt att vi skulle göra den här då. Och vi kostymerna, kommer jag ihåg, rafsar vi ihop. Och det är allting är liksom ihopsatt med säkerhetsnålar och ja, men det här blir bra. Vi nålar upp det här och och hit och dit. Och det var liksom kaos, men det blev ju bra. Så var det liksom sladdar, kablar, kameramän, och de skulle ju rodda för hela liksom grejen. Och det var folk överallt och det var kaos och kablar och här kommer de, dra ut en fläkt, det här blir kul. Och massa koreografin som han gjorde på plats. Liksom.
Han är i den här kontexten Hans Marklund, koreografen som vi hörde tidigare i avsnittet. Och nu ska vi gå ännu längre tillbaka i Grillvagnshistorien och prata med personen som faktiskt skrev musiken.
Jag minns de ljuva skratten. Ja, jag minns dem som igår. I den underbara natten hur jag fällde gled.
Välkommen hit, Bert von Bolton.
Tack.
Sa jag ditt namn rätt?
Mycket rätt.
Bra. Du har ju då skrivit musiken till den otroliga låten som vi pratar om här, som heter I min värld grillvagn.
Ja, den heter egentligen Minnen från igår.
Och vad betyder den för dig?
Det var ju, och det här är svårt att minnas, för att vi innan Killinggänget så hade Johan Reborg, jag och Jonas då en humorgrupp, eller egentligen de som hade jag åkt in på Bananskal, som heter Percy Nilegård and Friends. Och den här kan ha varit med där. För vi gjorde några enstaka gig på bland annat studion som låg vid Sankt Eriksplan. Så den kan vara pre-Killinggänget. Men jag är osäker. Och sen var det ju då en av låtarna på I manege med Glenn Killing. Och en av de bästa tycker jag. Den är ju nästan en låt.
Vi har en tanke om att vi tycker att de borde... För nästa år i Melodifestivalen blir det 20 år sedan Alcazar gjorde den.
Ja.
De borde ta upp den igen.
Med ABBA.
Ja.
Ja.
Kommer absolut hända.
Ja.
Vad är det vi hör? Vad är det här för någonting?
Jonas kom med texten, kommer jag ihåg, och han hade en del av melodin på refrängen klar. Det är en låt som är ganska rolig direkt. Mycket av Killinggänget så är det skruvat liksom. Den här har ju liksom en punchline på något sätt med att han drog in lott och han har ju bara kvar grillvagnen som är då lite sad. Men det är ju roligt. Jag hittade ju Porta-inspelningen och blev väldigt glad över att den fanns kvar. Och hade själv glömt bort mitt arrangemang som var ganska bombastiskt i breaket.
Så. Ja, du har skickat den till mig.
Ja.
Den här demoversionen av Minnen från igår.
Ja.
Vi kan lyssna lite på hur det låter.
Jag kan bara minnas min grillvagn och tre plåt och plast. Idag är det allt jag har kvar. Den får mig att minnas vår kärlek och all lycka som den bar.
Vad tänkte du när du hörde den här demoinspelningen nu?
Ja, det är ju det där bombastiska som inte kom med i tv-produktionen. Mer än så där behöver man inte göra när det är en demo, för att det var ju husband sen som tog vid den.
Det som slår en när man lyssnar på den här insjungningen av Jonas är ju hur otroligt duktig han är på att sjunga nästan falskt, eller liksom vara precis på gränsen.
Ja, jag tror att Jonas, och som jag minns det, så han hade inte sjungit speciellt mycket egentligen. Någon som kan sjunga sådär på gränsen, utan det måste man ha naturligt, tror jag.
Kände du då sen när du fick se Alcazars version att den var liksom the ultimate version?
Ja, då där var ju ganska roligt, för att då ringde Jonas med så du måste kolla på Melodifestivalen ikväll. Sådär. Nej. Och sen så, för jag skulle åka till min studio och jobba med någonting. Så medan jag satt och jobbade så rinner in sms där folk skrattar och så bara fan vad coolt, och, men ingen skriver vad det är. Så jag fattar inte vad är det som har hänt. Avslutar det jag höll på med, åker hem och backar bandet och ser Alcazar framföra grillvagnen, och det var ju helt fantastiskt. För jag visste ingenting. Och det är ju en helt fantastisk version. Och det är också kul på deras YouTube-sida som ligger uppe på, där de har sina internationella fans som skriver oh, you must release the song och sådär, att den verkar ha fått internationell spridning också, fast det är en konstlåt på svenska.
Det är ju en catchy melodi, men de har ju också gjort den väldigt sexig.
Ja, det har de verkligen. Ja, de gör det otroligt snyggt.
Du känner ingen så här, det här är min bebis som nu blir sexualiserad? Typ.
Nej, gör vad ni vill, men go ahead.
Mm. Jag har ju tagit ut, har du sett att du har blivit föremål här för en uppsats vid Linköpings universitet? Det handlar om sunkigt i allmänhet,
ja.
Men en liten bit är om grillvagn.
Jag har nog ägnat igenom den. Jag kanske måste läsa den ordentligt, kanske rama in varje sida i en guldram.
Nej, men det är ju kul, för att det går ju ihop med din gärning i Klubb Sunkigt som du också driver, att liksom föra fram såna här. Nu har ju du skrivit den här låten själv, medan i Sunkigt så spelar du ju låtar som andra gör. Mm. Men liksom själva gärningen känns ju, det känns faktiskt likt typ hur vi jobbar här i podden, om man får vara sån.
Ja.
Att föra upp glömda saker i liksom ljuset igen.
Ja. Jo, men det är verkligen det vi gör med Sunkigt också, att vi gärna letar och har gjort i 27 år och hittar saker som är antingen så skeva så att det är bra på grund av sin skevhet, eller att det är en låt som är, varför blev inte den här en megahit, men det fallerar alltid på någonting. Sången är inte 100%, eller den där texten har Sveriges Radio bojkottat för att den var för ekivok eller bara totalt för far out. Så att ja, men det, vi är nära där.
Men vad känner du nu inför att liksom, minnen från igår, att det lever vidare så här långt efteråt? Hade du kunnat föreställa dig det?
Nej, den var klar efter tv-serien. Eller det var den inte, för att den levde ju vidare. Imanish Melin Killing blev en flopp första gången. Den sändes ju sent någon kväll i veckan. Och fick inga tittare, och sen efter ett tag så började folk snacka om det. Så när i princip hela första omgången var klar, då fick det massor med views. Och då bestämde sig SVT att vi sätter den på en bättre tid och sänder om allting, plus en repris. Och då small det. Men runt när Alcazar gjorde den, då kände jag att, eller då var det bara någonting som man hade gjort. Och där fick den nytt liv igen. Och sen efter det så har jag inte tänkt på låten överhuvudtaget nästan. Förrän du kontaktade mig.
Och då visste inte du heller att Edvin Törnblom har liksom fortsatt The Legacy?
Nej, helt totalt missat. Jag lyssnar bara på podden om Prince just nu.
Aha, okej.
Okay. Mm. Så att resten av hela världen, jag vet ingenting. Men jag vet jättemycket om Prince.
Ja, aktuell kunskap.
Ja.
Vi avrundar det här segmentet om minnen från igår / grillvagn med lite subtilt hinta till Tess Merkel om att det är 20-årsjubileum för mellanakten nästa år. Vi hoppas att Alcazar kan make grillvagn great again. Känns det inte som att ni borde göra något av grillvagn på nytt? Typ?
Alltså, ja, kanske. Nej, men för att jag och Edvin gjorde den här mellanakten nu på Mello. Och det var ju inte så här, åh, det är Alcazar. Utan det var liksom, oh my god, jag är så starstruck. Du var med och gjorde grillvagn, originalet, eller discoversionen av grillvagn. Det är typ det bästa jag hört i mitt liv. Bara, va? Vem vet ens om grillvagn? Så att det här är ju så himla roligt att det har blivit så himla revival på just grillvagn. Så vem vet?
Tror jag många hade varit intresserade av.
Ja, det är helt otroligt. Vad roligt att ni plockar upp de här grejerna och nördar in i det.
Tack så mycket för att du ville vara med i Oförskämt att anta.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Och vad roligt att grillvagn liksom har fått en sån revival. Det gillar man ju.
I sin hand gav henne pengar ur min ficka. Du drog en nit, men jag vann. En grillvagn av träplåt och plast. Men idag är det allt jag har kvar. Minnas vår kärlek och all lycka som den var.
Jag har ju varit på Kungliga biblioteket och kollat upp, här har jag sökt på Melodifestivalen mellanakt för att titta på hur liksom intresset har sett ut över tid. Det jag kan se är att när jag tycker att det är en peak i Melodifestivalen, alltså 2000-2004, det är inte riktigt då som intresset är som störst i media, utan träffarna i KBs arkiv på Melodifestivalen mellanakt, det pikar runt 2016 med 265 artiklar i svensk media. 2017, då är det 277 artiklar om just mellanakter i Melodifestivalen. Och jag tänker så här, att i och med att de utökar Melodifestivalen till att innebära så mycket tv-tid som det gör från 2002, då måste man ju komma med fler mellanakter för att fylla ut programtid. Och Carolina Fjällborg i Aftonbladet, hon skriver 2010 då, pausen, mer än bara kisstid.
Det är roligt hur vi numera skiter ganska totalt i artisterna i Melodifestivalen och istället alltid går bonkers på någon form av mellanakt pausunderhållning. 2008 fick hela svenska folket dille på stackars Björn Gustafsson som skapade hysteri vart han än gick och sen blev utbränd rekordsnabbt. 2009 dyrkade vi Henrik Dorsin och Grotesco-gänget så hejdlöst att de kände sig manade att ge ut en skiva med låten Tingeling i typ 20 olika tappningar. Och i år, ja, det lär inte ha undgått någon. Dolph Lundgren, den emigrerade actionhjälten som länge har haft sammanlagt noll i cred i Färdeneslandet, har tagit oss alla med storm. Hela Sverige vill sitta i hans knä, ligga sked med honom eller bara få agera levande mänsklig vikt åt hans jättestora biceps. En hel nation har jobbat upp sig i hög Dolph-feber i hyperfart. Och när Karn väl dyker upp live i Melodifestivalen igen på Globens scen under finalkvällen kommer förväntningarna vara lika stora och uppumpade som Ivan Dragos bröstmuskler. Det kan bli en riktig rysare. Och jag skulle säga, alltså 2008, 2009, 2010, det är verkligen peak i intresse och liksom hype kring mellanakten. Och det beror ju på liksom att Björn Gustafsson gjorde ett väldigt bra jobb, tänker jag. Grotesco, också svinbra 2009. Jag tycker att Dolph Lundgrens mellanakter, jag vet inte, kommer du ihåg dem eller har du sett vad han gjorde?
Alltså minns lite vagt.
Ja, det som är att han liksom klyver massa bräder. Alltså, ja, det är liksom inte superspännande.
Det låter inte jätterefinerat.
Nej, det är inte det.
Ja, just det. Ja, jag behövde inte. Ja, jag ser.
Jag men det var liksom running gag att ja, han är ju en internationell kärna, absolut. Jag håller med.
Men en sak som jag inte vet om du har tagit in i din analys men som jag tänker spelar in ganska mycket i just genomslaget är ju att det här piken sammanfaller med YouTube.
Ja.
Så att helt plötsligt kan man se dem om och om igen. Och jag minns väldigt tydligt att just Björn Gustafssons sång till Carina Berg blev viral.
Ja, jag vet. Men jag ser liksom satsningen som väldigt sammanhållen just 2008, 2009, 2010. Sen blir det liksom mer fragmentariska mellanakter. Det är ofta så här, jag har ju då jobbat med att bevaka Mello. Ofta får vi inte veta vad det blir för mellanakter. Men ibland så liksom ringer typ någon från pressjouren på SVT och säger vill ni prata med Nanne Grönvall? Inte vet jag. Någon som liksom ska vara i en mellanakt då får vi veta för att bygga lite förväntningar. Så ibland nu så liksom läcker de till oss vad det ska vara för att vi ska skriva om det innan det händer. För att jag tror att liksom intresset pikade där och har nu gått ner. Det är inte längre som man ser de här alla liksom klippen så som det var när det var Björn Gustafsson som du säger.
Vi har liksom tröttnat på den biten. De får komma på någonting nytt i Melodifestivalen. Eller bara alltså spela grillvagn igen. Det är mitt i våran shoreline. Spela grillvagn!
Verkligen. Nej, men jag har tagit ut några exempel på liksom små fragmentariska saker som jag gillar. Till exempel 2010 samtidigt med Dolph. Då körde de en Norge-Sverige-duell. För att Alexander Rybak hade vunnit med Fairytale Eurovision året innan. Mm. Den vill jag kolla på och liksom ta upp i det här avsnittet. Men jag ska säga så här, den är inte supervälrepad. Så att det är liksom min favorit Tova Karsson kommer in, ska sjunga Alla har glömt. Och det är liksom, de har inte repat tillräckligt mycket så att hon kommer in fel. Samma med Kiki Danielsson, ännu en otrolig älskling. Hon liksom, det är inte superbra. Men det är väldigt kul tanke i med att Elisabeth Andreasen då får springa mellan Hanne Krog som hon sjunger Bobby Sox, Ladde Svinge och med Kiki Betten Lotta och sådär och Chips med Kiki. Jättekul i tanken. Inte jätteväl genomfört. Och sen 2011 så vet jag att de liksom ville ju fortsätta rida på den här vågen. Så att då tog de in en till internationell kändis, Peter Stormare. Han skulle då vara rolig. Jag känner inte, Peter Stormare är väl inte jätteförknippad med humor, eller?
Nej, gud nej.
Han ska spela karaktären Hurricane. Det är någon som liksom ska driva med olika artister som har varit med i Melodifestivalen som ska komma tillbaka. Jag har inte sett det här, för grejen är att de här ligger inte på Öppet arkiv, ska jag säga. Öppet arkiv går fram till 2005. Så det som man kan hitta är på YouTube. Och jag har inte djupdykt i det här, men jag ser en rubrik här från Aftonbladet i mars 2011 när Carola säger, det här kändes inte bra. Hon har helt enkelt nekat att vara med i Peter Stormares mellanakt där han liksom ska driva med henne och vara i den här karaktären. Och jag kan bara säga, jag förstår Carola med det.
Jag med.
För hon säger så här,
Ska man gästa Melodifestivalen vill jag göra det med värdighet. Det kan ju inte ha blivit en sån supersuccé.
Nej, jag har aldrig ens hört talas om det.
Nej, året efter 2012, SVT försöker ändå. Då är det Helena Bergström som är programledare. Och de förvandlar då henne till Schlager-Lasse. Här får man se steg för steg hur hon får på sig en fatsuit och blir en tjock man som ska vara det typiska slagerfärnet, och han ska poppa upp, är det meningen, under Melodifestivalsveckorna och vara så här relatable. Vi ska driva med tittarna.
Okej, det låter också som en jättedålig idé.
Ja, jag vet. Jättedålig, verkligen. Och det här blir ju inte liksom superpopulärt vad jag har sett heller. Men jag känner att desperationen nu från SVT:s sida är så stor. Liksom.
Är det nu de blir så här riktigt barntillvända?
Jag tror det.
Ah.
För sen 2015 har jag hittat, då är det Ylvis till exempel som gästar.
Ja, exakt.
Och det finns liksom flera nummer jag gillar. De tar ju, jag kommer ihåg Åkarp, Empire State of Mind, som det var när Robin Paulsson heter han, va? Och Sanna Nielsen programledde. Det är ett jättekul klipp när han liksom sjunger om Åkarp som att det vore New York. Liksom.
Okay.
Det finns liksom sådana små guldkorn här och var. Jag gillar också när Charlotte Perrelli sjunger om Schlagerdivan. Att, var har alla de tagit vägen? För nu är det bara unga killar som vinner Mello.
Mm.
Och det är även liksom under de här åren som Sverige anordnar Eurovision med ganska kort mellanrum. Så att de har ju Edvard A. Sillén då som manusförfattare i flera år. Och han gör ju väldigt bra mellanakt i Eurovision, den här Love, Love, Peace, Peace. Och det känns ju som att det är han och David Sundin som liksom delar på något sätt på liksom manusförfatteriet de här åren. Nu är det inte lika stora namn längre som är manusförfattare. Men det här vill jag bara säga att hela det här avsnittet var en kontaktannons från min sida. Alltså SVT, anställ mig. Jag kan göra Mello, Mello-sketcherna.
Jag känner mig så förd bakom ljuset.
Förlåt.
Å andra sidan håller jag med.
Ja, jag känner alltid när jag tittar på det bara, men jag kan också skriva något jättekul. Och jag tycker man ska spela loss på den här nostalgin. Det är då det funkar bäst, tycker jag. De har ju försökt göra det.
Mm.
Vi hörde ju här tidigare i min intervju med Hans Marklund att han har en liten konspirationsteori om varför hans maxade mellanakt inte är invald i Melodifestivalens Hall of Fame som de har börjat med. Jag tycker det borde ju vara den första saken som blev invald i Hall of Fame.
Typ den enda saken.
Ja.
Nästan.
Så att jag känner lite att något sånt borde de ju liksom haka på, göra det maxat igen kanske på något sätt. Känns ju lite som att Melodifestivalen har kanske slut på idéer. Så att jag säger bara, make mellanakten great again.
Du har lyssnat på Oförskämt att anta, en podcast om ful kultur med mig, Emily Dahl och Ann Edlida. Vignett av Jörgen Nohall. För källförteckning och vidare fördjupning om varje avsnitt, besök vår hemsida oförskämtpodden.se. Och glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. Nu, iväg på ytterligare en grej. Hej då!